Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Okej, då kör vi. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Vi har ju precis tagit det 25:e damvärldsmästerskapet i hamn. Får gratulera Norge till vinsten. Danmark till silvret. Och Frankrike till bronsmedaljen.
Kul. Och så när vi då rättade det här nu, då ska du vara helt oförstående.
Kan jag få en rättning?
Jag tror att Frankrike kom tvåa.
Nu fattar jag inte alls vad du säger. Det var väl...
Den här matchen som du precis har sett, ja. Doktorn.
Ja. Jag tycker att ni är lite raljanta nu mot doktorn. Ni får inte glömma av att han faktiskt gör väldigt mycket bra saker för handbollen.
Ja. Någon gång kände jag att det har landat fel när man har sagt att man ska ha två tankar i huvudet när man pratar om doktorn. I alla fall den gången jag sa det var det ju att även om han någon gång skulle göra någonting bra, då måste man vara noggrann med att också ha i huvudet hur han har kommit till makten och så vidare, vad han är anklagad för och så.
Ja, alltså mitt problem är att man säger liksom, ja, han har faktiskt gjort en del bra saker. Det är ju typ så här, det går ju inte att, det är ju omöjligt att göra noll bra saker om du är president för ett förbund, tänker jag. Mm. Alltså så här, det skulle ju vara att så här, ja, men verkligen anstränga sig för att paja precis allting. Alltså, bara du sitter där och ser till att det är ett VM varje år ungefär. Det är så här, någon bra sak gör det ju. Det är ju den nivån han är på.
Mm. Det har skött snyggt. Det är varannat år.
Ja, han är det bra det. Ja.
Men är inte det här det absolut sämsta som, och värsta som doktorn har gjort ändå? Alltså, går det att göra något sämre? Med tanke på att nu är det ju mer kritik.
Nej,
än vanligt.
Jag såg någon skriva på Twitter att det var så här, du har bara ett jobb den här dagen. Det är att hålla ett 2 minuters anförande efter matchen.
Ja, men fanskapet har ju kollat på matcherna. Alltså, han har ju varit i hallen. Alltså, det är ju helt omöjligt att inte veta vilka som spelar. Han måste ju sitta och kolla på matcherna.
Tänk om det här föregår en ny regel. Att nästa gång så är det anses sämre att förlora en final än att vinna en bronsmatch.
Ja. Det är ju en gammal Thomas Brolin-sanning.
Varför inte?
Från VM-krönikan 94.
Vi får se, det kanske kommer in.
Jag hade också någon sån när man var typ 11 och var på cup. Att jag hade någon i laget när vi vann B-slutspel som trodde att det innebar att vi kom fyra då. Eller om det var trea.
Så att, just det. Exakt.
Men ska vi säga så att det här är väl det värsta doktorn har gjort offentligt. Vi får väl utgå från att en del grejer, shady business som man ju ofta anklagas för, som vi inte ser, anses vara sämre.
Det är den största mediefadäsen bara han har gjort, ja.
Ja, sen det återstår väl att se. Jag tänker att vi inte ska fastna så där himla mycket i det. Vi vet ju vad vi tycker om upplägget på turneringen. Vi vet vad vi tycker om det här och så. Utan jag tänker att vi istället snart ska prata om både finalen som var den i särklass coolaste finalen jag någonsin har sett, på det sättet hur den utvecklades och så. Och jag tänker att vi också ska dissekera Sveriges turnering och blicka lite framåt också. Men innan vi gör det så tänkte jag hälsa alla välkomna. Charlie Sjöstrand, dig har vi ju hört varje vecka, men du är ändå varmt välkommen.
Tack.
Tack, Josef Pujol. Lite samma upplägg på dig. Men vi har ju med oss Christian Albinsson som är en lite mer gästarbetare, kan man titulera dig så?
Verkligen, det skulle vara trevligt apropå de här shady businessen som är inom ramen för den stora idrottsevenemangen.
Mm. Du ser lite munter ut på blicken. Kommer du direkt från fest så att säga?
Nu vet ju du att jag har varit på julbord, men det är också för att jag har lånat en mic från jobbet som jag upplever kanske kommer ge bättre ljud. Men det vet vi ju imorgon, eller nu.
Det är sånt som muttrar upp alltså.
Ja. Men sen har jag varit på julbord och det är med en förtjusande kvinna som jobbar med mig i ett projekt. Hon och jag bara, Donja heter hon.
Var det ett julbord på tu man hand?
Japp, jajamän.
Fan, vad ovanligt.
Mm, väldigt ovanligt, men också trevligt. Mm. Och jag sa till henne att du kanske kommer bli omnämnd här om inte Emil klipper bort det här, för han tycker möjligen att det här är för liksom, utanför den allmännas intresse. Så att vi får se om Donja kommer med.
Ja, det får vi verkligen göra.
Har du men sett? Ja. i kön, lyssna här, i kön på julbordet på Norra Latin, som för övrigt var ungefär som ett halvbra Scandic i julbordsnivå, så står Andreas Halvarsson, alltså Hammarby-profilen.
Bajen!
Väldigt kul ju. Jag känner inte honom sådär, men vi hälsar ju givetvis och glatt och utbyter några artigheter. Men Josef, du känner ju honom. Säg något mer.
Mycket väl. Ja, han har ju lagt handbollskarriären på hyllan och blivit då verkställande direktör för ett företag som heter EC2M, tror jag. Där han bland annat har kontakt med Leo Larsson för att de ordnar med energi. Skatt för storindustrier, tror jag. Typ så. Otippat, va?
Fan vad sjukt. Men ja, och varför, eller hur kan man bli verkställande direktör där så snabbt?
Han var väl försvarschef länge i och för sig. Oj.
Det är lite nepotism i det. Att det var hans...
Ja, men det kan man ju gilla.
Morbrors företag. Som sen ville spendera mer tid på annat. Så att säga. Och då fick han var den första anställde, tror jag. Så då fick han ta över helt enkelt. Och nu, sen har de visserligen utvecklat, de är fler nu och var fler mot slutet. Men ja, så det sysslar han med. Ska bli pappa. Det
finns smarta människor i handbolls-Sverige.
Verkligen, verkligen. Fin pojk.
Fan, hade det varit nepotism i min familj så hade jag ju hamnat på kommunförbundet Halland. Det har inte varit samma...
Men du är ju inte färdig än.
Nej, jag kan hamna
där. Det är ju dina goals, så att säga. Nu jobbar upp en buffert för att sen kunna leva det goda livet. Förmögen och jobba på kommunen i alla.
Jag är oerhört sugen på att höra om det var några skandaler på julbordet också. Vem som blev fullast och så var det bara ni två.
Ja, exakt. Vi skötte oss ju väl. Båda två.
Klockade också in. 3:01 tog det innan första Halmstad-referensen droppades.
Vad var det nu?
Eller det var Halmstad kommun för mig det.
Ja, Halland var ju det.
Ja,
Halland,
okay. Sant. Nej, fel om mig faktiskt.
Ja, kan vara Aranäs. Exakt. Jag har Kungsbacka också.
Ja, eller HK Höök.
Eller Holm, oj.
Ja. Okay. Kan du Falkenbergs handbollsklubb då? Den är lite svårare.
Nej, faktiskt inte.
Orion.
Ja, de har jag mött i Div 3 kanske.
Jag vet inte ens om de finns längre.
Nej, de fanns då.
Men HK Höök har ju en så här mångårig tränare som heter Marcus Artursson, en väldigt trevlig herre som jag tror lyssnar på vår... Nu håller han upp klipphanden här, Emil. Det betyder, nu slutar vi med det här. Ja, men då, man ska ju adressera vissa lyssnare ibland som är trogna. Jag tror att han är sån.
Så är det verkligen. Det är kul. HK Höök förtjänar allt medieutrymme de kan få. Mm. Jag tänkte också att vi skulle kunna nämna några korta ord om den rafflande VM-finalen som spelades här. Ja, nu är det ju 2 dagar sedan då när vi spelar in det här, 3 dagar sedan för er som lyssnar. Men det var ju en otrolig handbollsmatch ändå. Frankrike-Norge. Får jag fråga vad ni tippade på förhand?
Ja, eller innan matchen eller innan mästerskapet så
nej, innan matchen.
Okej, okay. jag vill bara lägga till protokollet att jag tippade Norge 1, Frankrike 2, Danmark 3. Oavsett vad Dr. Hassan säger.
Det var du inte ensam om.
Nej.
Nej, men de få tipsen du gör helt måste du ändå.
Det var Jennys idé.
Ja, det var det. Hon var väldigt bestämd där. Men,
nej, jag ska dock säga, jag stod på mig att Spanien kommer fan inte ta ett brons, sa jag. Jenny ville ha dem på bronsplats. Alltså, inte en chans.
Bra.
Okej, men inför finalen då? För jag såg att exempelvis Per Johansson, som ju är den kanske mest profilerade experten vi har, som inte, som inte jobbar med tv just nu, skulle jag föra till protokoll.
Nej, men ja, det är klart att jag trodde på Norge.
Ja, han trodde ju på Frankrike. Och då när jag satt och kollade första halvlek och hade hans tips med mig i ryggen, så tänkte jag, fan vad han är smart, Per Johansson. Och se saker som inte jag alls kan se. Och vad duktiga de är i Frankrike. Och vad dum jag är som inte fattar att det är försvar som vinner turneringar. Och så. Det är precis så det mindsetet satt jag hade. Och hade jag haft någonting annat att pula med i andra halvlek, då hade jag nog börjat pula med det. Plocka fram mobilen eller vad det nu kan vara. Nu hade jag absolut inget annat för mig. Och jag var väldigt glad för att jag satt klistrad framför TV:n för den uppryckningen Norge gör. Det står väl 16-12 tror jag till Frankrike när vi har paus. Och när Norge kliver ut så har man, de har pratat i studion om att de kanske ska byta lite uppställning, kanske få in lite skyttar eller så. Men på det hela taget ser det likadant ut. Förutom det att allt som de inte gjorde exemplariskt i första halvlek, det gör de nu helt fläckfritt. Och då blir det mål, och det blir räddningar, och det blir bra försvarsinsatser.
Ja, det är väl försvaret som vinner. Vad släppte de? 6 mål i hela andra halvlek, eller?
16-7 blev det.
7 mål i andra halvlek.
Mm.
Ja, det är bra.
Ja, det får man ju säga. Fredigt anfallsspel, kom in några tjejer som tog ansvar. Och sen är det ju som bekant i handboll när målvakten kommer igång. Så kan det gå ganska snabbt.
Ja, han fick ju rätt mycket skit, tränaren, eller skit fick han väl inte, men jag såg att de i Norge tyckte att Axnér var så himla bra och vann coachmatchen mot honom och sådär, och det knorrades lite. Och just efter första halvlek också, då var det ju många i Norge som tyckte att vad är det här för ett trist coach och så. Men nu står han där med en utklassningsseger mot Frankrike som det blev till slut. Det blev ju 29-22. 7 mål i en final. Det är mycket mer utklassning än så blir det ju inte. Och ett nytt VM-guld runt halsen. Ganska bra jobbat.
Ja, det är inte så mycket att säga mer än att det är stort grattis. Alltså, jag kände så här inför eller efter alla sådana grejer. Det var ascool match, jag håller med dig, Emil. Men när man får de här 3-4 dagarna i distans, man kollar på lite repriser i sportsändningar så här, då känns det som att man har lämnat det. Det är jävligt tråkigt. Men det kanske kommer med åldern lite. Att man, det blir inte lika stora matcher som det blev när man var yngre. Men på något sätt har man gått vidare ganska snabbt. Är det bara jag som är tråkig där?
Ja, men det är väl också, tänker jag, en naturlig följd också av att det är favoriten som vinner. Som sagt, det var väl nästan ingen som tippade något annat än Norge inför turneringen, och det var nästan ingen som tippade något annat än Frankrike 2. Det var nästan ingen som tippade något annat än Danmark 3. Och det var väl nästan ingen som tippade Sverige på någon annan plats än vad de kom heller. Men det var väl lite så här, 50-50 mot Holland. Kanske går de vidare före Holland och då åker de ur här mot Frankrike. Kanske åker de direkt. Och sen så var det ju ett VM som av naturliga skäl hade lite svårt att komma igång, eftersom det var så jävla mycket skrattmatcher i början. Så det är inte så där himla mycket som sticker ut, tycker inte jag.
Nej, det är verkligen så. Det, när du säger det, så är det ändå sällan ett mästerskap följer alltså förhandstips och logik till punkt och pricka. På det här sättet. Det brukar alltid vara någon liten uppstickare. Eller något lag som floppar. Men det är fan som du säger. Allting hände ju som man hade kunnat. Alltså, som det borde hända.
Ja. Vad heter han? Det finns ju någon på TV4 nu när de har fotbollsmatcher som räknar ut hur allting ska vara. Han körde i massa datorsimuleringar. Och sen
Fantomen,
så
Ola Lidholm.
Ja, va? Precis, precis. Det känns som att om han hade kört det här mästerskapet i sin simulator och så hade det hamnat här och det var förhandstipsen och det blev också slutresultatet. Så att det, jag fick leta till och med ner till All Star Team för att hitta någonting som jag tyckte att jag kunde reagera lite grann på. Och det jag fastnade för då var väl egentligen inte så mycket någonting annat än att den spanska storstjärnan Carmen Martin knep högerkantsplatsen framför Natalie Hagman. Natalie Hagman så gjorde 71 mål i en turnering och ändå inte kommer med i All Star Team. Det känns ju konstigt.
Ja, det känns som att doktorn har varit där och petat i tipset.
Kanske att det är en sån spanjorerna blev lovade en All-Star-plats när de fick mästerskapet.
Men nu, de blev lovade att gå vidare.
Jag ska säga att jag har långt. Inte sett alla hennes matcher i gruppspelet och sådär heller, men jag har så oerhört svårt att se hur någon ska kunna vara bättre än Hagman på högerkanten i den här turneringen.
Nej, det är sant.
Nej, särskilt som hon gör, alltså hon presterar ju mot de riktiga lagen. För ja, det bara varit att 60 av de här 70 hade kommit mot Kazakstan och Puerto Rico. Och då hade jag inte gett ett ruttet lingon för det heller egentligen. Alltså det, men hon gör, vad fan gjorde hon? 9 mot Frankrike eller?
Hon är 9 i 2 av de svåra matcherna och 5 i de två andra tror jag.
Ja, det är ju grymt liksom. Och så adderar dessutom då 19 mål i 2 matcher. Det är ju en prestation hur man än vänder och vrider på det som var inne på. Så att det är klart att det är märkligt. Jag menar, ja, visst då gick Sverige inte till semi om det skulle väga in. Men jag menar, Kirill Lazarov blir väl alltid prisad. Han kanske inte alltid med i Åsor i och för sig. Det är han nog inte så jävla ofta. Jag bara tänker liksom, han vinner ju alltid skytteligan med sitt Nordmakedonien. Men det kan säkert vara det. Att alltså, Sverige gått till semi så hade det varit givet. Och nu är det som att, ja, om man faller på det, vilket kan ju tyckas vara konstigt.
Ja, och det blir också lite som att alltså IOF själva, eller som jag antar det är de som tar ut det, alltså legitimerar de här matcherna som de ju själva har fått kritik för att skapa och stått upp för, så att säga. I och med att de tänker väl så att det var för mycket mål mot skrattmatcher, eller mot skrattmotstånd, och att då, nu vet jag inte heller vad Carmen Martin gjorde, men att då 5 mot vilka de nu mötte i gruppen är bättre än 19 mot Puerto Rico liksom. Men det är ju de själva som har skapat de förutsättningarna liksom.
Jag måste säga också att Sverige, det kommer vi väl in på också, men fan, det tycker jag ändå är lite bättre än vad man har förväntat sig ändå, tycker jag. Ännu en gång, jag blir förvånad över hur de kan få ihop de här spelarna till att på många fötter och händer prestera lite bättre än vad man kanske förväntar sig, tycker jag, och det är coolt. Och sen nummer 2, nästa VM är det kul att se då Norge, Sverige och Danmark som ju ska arrangera det tillsammans, som är långt där framme. Det kan ju bli rätt häftigt, för att det var ju ganska segt på läktarna tyckte jag mig se i Spanien. Det var ingen riktig hype är känslan. Men ett Sverige, Norge och Danmark som är heta i rätt städer och rätt matcher i Sverige, så kan det nog bli riktigt fett, tror jag.
Har du koll på det, var de ska spela i för orter och så, eller?
Ja, men det här borde jag ha koll på såklart. Men jag tror att i Norge så är det Trondheim och så något ställe till. Stavanger tror jag. Och sen är det Göteborg i Sverige. Och sen är det ju Härning såklart som är finalen. Där borde jag ha i huvudet, men det har jag inte alla ställen.
Det räcker för mig med Göteborg i Sverige. De norska, precis, och danska orterna bryr mig mindre om, ska jag säga.
Mm. Men
det är inte, på det mästerskapet har ju inte Sverige finalhelgen som vi har på herrarna.
Nej, men det ska jag säga, jag är minst orolig egentligen för publiktilldragningen i Norge och Danmark. Sen var det väl visserligen väldigt bra. Vilket år var det var dammästerskap här i Sverige? Det var
16.
Ett gäng år sedan nu, va?
16.
16, ja. 2016. Men det var ju,
vi var ju
bra
där.
Då vill jag minnas.
Ja, visst, vi var ju där. Kommer du ihåg det, Emil? På, var det premiärmatchen mot Spanien? Det var riktigt trevligt i, var det Hovet, va?
Mm, det var det. Mycket bra stämning var det. Det var ju fullt och det tutades och tjoades och hela hela faderullan. Det var faktiskt asnice stämning.
Mm, var det.
Så det lär väl bli något liknande i Götet, kan man ju tänka sig då. Ska vi göra det precis som du sa då, Christian? Summera den svenska insatsen lite. Du sa bättre än förväntat. Jag är med i den båten. Charlie, vad tycker du?
Om Sverige?
Mm.
Inte varken bättre eller sämre. Jag tycker det var precis vad man kunde förvänta. Och sen var det en väldigt... Alltså hoppet från godkänt till med beröm väl godkänt var ju inte så stort. Alltså hade de tagit sig förbi kvarten så hade det ju varit så här, fan vad starkt jobbat.
Men jag hade ändå de gått från en trea till en femma helt plötsligt.
Ja men typ så. Ja. Men jag tycker ändå att jag hade blivit besviken. Kan ju låta... kanske låta hårt. Men jag hade blivit lite besviken om de inte gått till kvart. Jag tycker att vi tillhör de sex bästa lagen i världen. Så att det var precis vad jag tycker att man ska förvänta sig. Även fast det var starkt att ta poäng mot både Nederländerna och Norge.
Purjo?
Ja, jag håller väl med. Alltså, dels har Sverige har gjort väldigt bra, starka mästerskap förr. Om vi tar de senaste 15 år sedan när det var Per Johansson och gänget tog silver. Men har ju haft väldigt svårt att följa upp det. Och jag tycker inte att Sverige på ett individuellt plan har lika bra trupp som kanske då resten av topp 5, om nu Charlie vill bilda in oss i topp 6, vilket jag håller med om. Men vi spelar ändå kollektivt jäkligt starkt. Och det imponerar ändå att klara av att göra det gång på gång. Så att det är ändå bättre, för mina förväntningar är på grund av den individuella skickligheten är ganska låg faktiskt. Eller ja, sådär, att jag blir ändå positivt överraskad när vi kan mäta oss med de största, vilket vi uppenbarligen kan. Sen kommer vi förlora fler gånger än vad vi vinner mot Frankrike, mot Norge. Exempelvis bit är det en bra, ganska bra bit upp.
Jag tänkte precis fråga det, vad ni tycker har imponerat mest i Sverige. Jag förstår det på dig då, Josef, som att det är kollektivet. Kan du precisera det mer? Är det liksom taktiken, är det Wiberg Axner vi ska hylla för det? Eller är det spelarna, att de liksom är kollektivt skolade och duktiga på att spela tillsammans? Eller är det...
Nej, jag tror att det är ju en ledarskapsfråga, och då menar jag inte, jag brukar ju tjata om taktik och sånt, det som jag tycker är spännande att se efter, och där har vi ska vi ju visserligen ge väldigt mycket beröm just kring det här mästerskapet, för det var ju ändå framförallt den här Norge-matchen då, som ju var någon typ av knockout på ett taktiskt sätt, men det är ju det här klassiska svenska ledarskapet skulle jag vilja säga, just i det här fallet, där det är att man, som vi så ofta har sagt, men när man får då summan av delarna att bli, alltså summan blir större än delarna. Det tycker jag verkligen. Sverige får ut väldigt mycket av den här truppen. Och jag tror att det är bra ledarskap och att de har väldigt kul ihop och trivs och sånt där liksom.
Mm. Christian, var det något som stack ut för dig?
Nej, men jag tänker, jag är inne på din linje också med ledarskapet där. Vi känner ju Thomas Axner allihopa här ganska hyfsat väl ändå, har jobbat med honom och så. Det känns som en jävligt god ledare, och det verkar tjejerna vittna om också. Och just att man följer upp goda insatser vittna om det, för jag kan tycka ibland att man slentrianmässigt, ja, men jag kan ta ett exempel från Halmstad bollklubb som i fotboll då. Magnus Haglund kom in och så blir alla så jävla positiva. Åh, det är så bra. Åh, han är så, det är så starkt och defensiven. Oj, oj, oj. Sen åker man ur, och de sista halvåret så är det bara gnäll, och nu ska han avgå. Så att det blir lite, ofta tenderar man till att liksom, så fort det går lite bra så är det, åh, det är så häftigt han fick, eller hon fick ihop gruppen och så. Men följer man inte upp det sen, så kan jag tycka att det är lite, då är man inte den här ledaren som jag tror att Axner är. Och jag tror att det är ganska smart, både rekryteringen av Glenn Solberg och Thomas Axner. Det känns som att man har tänkt att man vill ha in någonting nytt. Det tycker jag är kul. Och det är lite coolt också att Glenn tar ut spelare som vi kanske tycker, fan. Alltså, Simon Jeppsson, han stänker in mål varenda Bundesliga-match, men han är inte ens påtänkt. Och Lukas Nilsson som skulle bli vår största stjärna någonsin, han är inte ens påtänkt. Och sådär. Ganska coolt.
Man skulle vilja se den profileringen som de gjorde när de värvade de tränarna, för som, precis som du säger, Thomas, ja, kanske vet. Vi känner lite grann då, men även Solberg har ju vi stött på tidigare i andra sammanhang. Men det som slog mig och alla som har mött honom då är att han är superkarismatisk. Jag tror vi pratade om det som han liksom äger ett rum. Det finns någon vibb direkt när han kommer in i ett rum som man känner av. Mm. Och precis samma är det med Axnér också. Han är verkligen bra i sociala sammanhang. Släpper du in Solberg och Axnér på en fest, då vet du att de kommer stå i centrum i två grupper liksom, med folk runt omkring dem. Det snarare än för Axnér var ju en dokumenterad tränare. Han har gjort resultat, men inte i liksom toppklubbar på det sättet som en landslagstränare brukar ha gjort. Och Solberg hade ju inte gjort några klubblagsresultat alls egentligen. Så att de gick ju verkligen en annan väg än den konventionella när de plockade in de två.
Och verkligen, och uttänkt som djävulen också. Och jag har frågat Lövet om detta, men de säger ju inte det givetvis. De berättar inte det. Men det känner jag också, precis som du säger, det är väldigt uttänkt. Och intervjuar man Solberg och Axnér så är det inte så. Axnér lite mer så här punchlinig, för han gillar ju den liksom det retoriska. Sen är ju Glenn på norska, så det blir inte riktigt samma, men de är inte helt olika att intervjua faktiskt.
Det är omöjligt att vara punchlining på norska, det håller jag helt med om. Men jag skulle också, om vi ska ta en annan fotbollsreferens, så är det ju också väldigt mycket Janne Andersson över just det här kring det inkluderande ledarskapet och liksom klassisk svenska idrottsrörelseledarskapet skulle jag vilja kalla det. Inte så mycket skrik och liksom magkänsla, utan hela tiden en tanke med det på ett längre sikt.
Verkligen.
Charlie, var det något som stack ut för dig med Sverige?
Nej. Det var
kort och koncist.
Han slutar lyssna när jag och Josef börjar prata.
Absolut inte. Jag lyssnar och lär mig. Jag känner inte att jag behöver lägga till något egentligen. Bara.
Ja, men då tycker jag att vi stänger den här VM-dörren för den här gången. Och jag tror att vi återkommer också med att dissekera herrarnas trupp när det närmar sig lite det mästerskapet. Vi har inte riktigt bestämt hur vi ska göra med avsnitt i mellandagarna och efter nyår och sådär, men det hinner vi nog peta in ett här och var. Det är ju det som är så jävla bra nu med Patreon, så att eftersom man vet att man får en liten slant varje gång man släpper avsnitt, då blir man så jävla sugen på att spela in fler. Så är det när man har en smålänning som programledare.
Kan vi inte bara applådera lite och tacka för underhållningen under VM? Jag tycker ju, till skillnad från alla andra, att det var rätt trevligt till och med när vi mötte Puerto Rico och Kazakstan.
Ja, men då applåderar du singelmässigt just nu.
Ja. Så en jätteskillnad från för ett år sedan när vi satt och summerade om det var damernas eller herrarnas mästerskap som var under brinnande corona, när du var så här jätteledsen på allt, Christian. Och bara tyckte att allting kändes bedrövligt bara. Och nu är det liksom så här, ja men fan vad men gött att möta Puerto Rico.
Corona-grejen var inte bra för mig.
På tal om corona, där får vi en snygg radioövergång in i handbollsligan och ATG, Svenska Cupen och så vidare. Det har ju, nu har det börjat storma lite i lagen. Det har ju ställts in matcher och matcher har fått flyttas. Och det har gjort att det har krockat med det ena och det andra och sådär. Charlie, du som är med i den där svängen och åker runt på matcher som ställs in och så, kan du inte ta oss igenom en odyssé av hur det går nu i handbollsligan. För det första så vill jag höra så här, du åkte ju till Kristianstad och precis han doppade tårna i arenan och då stängdes matchen ner. Så vill jag höra lite om det. Men sen vill jag också höra lite, har du liksom, för jag vet att du har sökt lite och så där, har du kommit fram till någon tydlig information om vad det är som gäller? När skjuts matcher upp? Och hur många måste vara sjuka eller sådär? Hur lyder reglerna?
Ja, vi kan ju egentligen börja i den ändan. Eller så sveper vi av det lite snabbt. Att det var ju precis som du sa, på väg ner till Kristianstad som skulle möta Malmö i måndags då. Förra en vecka sedan. Så ja, det var ju du Christian som sa till och med att det kan nog börja hända grejer här. För att det ryktas om corona liksom. Och då blir så åker jag med Westberg ner, så vi känner ju då bara, vad fan är det som händer? Mycket riktigt, då är det ju Malmö-spelare då som har fått positiva tester. Och så hela tiden så här, kommer det bli inställt, kommer det inte bli inställt, vad är det som gäller? Och vi får egentligen inget riktigt svar, vi ringer till Jesper Larsson och han säger, ja vi inväntar, de ska göra lite fler tester och vi vet inte riktigt, jag ska få besked snart här liksom. Men vi hinner ju köra typ en timme och en kvart till. Så vi hade ju kunnat vända vid Hallandsåsen. Men vi hinner liksom in innanför grindarna. In på parkeringsplatsen. Stänger av bilen. Då får vi samtalet att det blir ingen match. Så det var ju bara att... Ja, man gick in och kände lite på golvet. Och sen åkte vi hem igen.
Men det är en lång resa att komma hem med oförrättat ärende på något sätt, eller?
Ja, på ett sätt var det ju så här... Ja, vi tjänade ju 3 timmar, eller 4 timmar, för vi kom hem tidigare. Men det var ju så här, det är som du säger, man kom ju dit för att man var astaggad på match och såg fram emot att göra den liksom. Och så bara, ja, det blev ju verkligen pyspunka över hela allt det där. Men det ställde ju en hel del frågor kring så här, okej, varför tog det så lång tid att fatta det här beslutet? Vad är det som ligger till grund? Hur många i Malmö är sjuka nu då för att matchen ska ställas in? Och ingen riktigt som kunde svara på det. I alla fall inte de jag ställde frågan till. Det kanske där problemet ligger. För jag, som du säger, har försökt fråga lite. Jag har frågat, Emil Berggren är ju en så här bra go-to-gubbe som behöver hålla koll på sånt här. Och inte ens han har ju gett några svar, men inte riktigt haft full koll själv heller. Men till slut då så frågade jag Peter Gentzel faktiskt vad det var som gäller, angående din fråga om hur många som krävs och allt sånt där liksom. Men tydligen nu då så är det ingen sån. För förra säsongen så fanns det ju en siffra. Om den var 3 eller om den var 4 eller om den var 5 vet jag inte. Men det var så här, om det är ett x antal bekräftade fall så är det fog för att ställa in. Då är det inte fråga om att, då behöver man inte liksom ha det andra lagets godkännande eller någonting. Utan det ska bara ställas in. Men nu verkar det ju som att det finns ingen siffra alls man går på. Utan alla situationer bedöms enskilt. Utifrån risk om för smittspridning då. Det är det som är den springande punkten. Så att det är inte så jävla, det var egentligen inte så här att oj, Malmö har x antal som är sjuka i covid, då ställer vi in. Utan snarare, okej, när träffade de övriga i laget senast? Har vi koll på kan vi begränsa smittspridningen liksom? Det var det som låg till grund då för beslutet. Och då förmodligen, ja, det var ju det som gjorde att Malmö kunde spela häromdagen då mot Sävehof igen. Och då, okej, de som var sjuka, jag vet inte ens vilka det var, om de var med eller om Hampus Gillenbeck var inte med. Han kanske var en av de som var sjuk, jag vet inte. Men då har de i alla fall sett till att skärma av honom då och skydda övriga trupp och begränsat spridningen. Så då anses man vara i speldugligt skick som lag liksom. Så det är det som gäller. Och det kan ju låta, ja, i mina öron låter det ju ganska svårt det måste vara svårt att bedöma från enskilt fall hela tiden.
Ja, det är tungt. Det blir ju helt plötsligt ett ganska tungt beslut på Gentzel och hans stabs axlar. Och utifrån vad vi snackade om för några veckor sedan där med Önnered Hallby, det är såklart tvetydiga uppgifter att gå på. Man kan väl, om man nu då jättegärna vill, skjuta upp den, komma med en lite information som liksom pekar åt det hållet. Och om man vill spela den kan man kanske ge information åt det hållet och sådär. Det blir ju en väldigt svår situation på det sättet att det nästan uppmuntrar till att man ska försöka lite tjuv- och rackarspel.
Är det extra försvårande med att han har en son i Aranäs?
För att...
Vet inte. Du menar att det blir en jävsituation då?
Ja.
Men jag tror inte det är Gensel som sitter och bestämmer sånt här. Det är inte så.
Jag har ingen aning. Det var att Gensels namn har droppats lite väl många gånger. Jag vet inte.
Jag droppade hans namn för att det var min källa till vad som gäller.
Ja.
Men det är många inblandade och han skulle aldrig sätta sig i en sån situation. Är det någon som har koll på sådana grejer så är det ju han.
Ja, det var ju ingen anklagande. Det var ju bara en tanke för diskussion egentligen.
Ja, jag fattar.
Sen, alltså om man ska vara lite konspiratoriskt lagd som vi kan tillåta oss att vara, så är det väl egentligen ingen skillnad på att man förra säsongen då sa att man hade 4 smittade i covid när man inte hade det.
Nej.
Man får lita på att man inte kör på det. Alltså att man inte spelar det spelet liksom. Men nej, det är stökigt. Och man, fan, jag tycker Kristianstad nu då som de fick inte spela i måndags för att Malmö hade covid. Sen så åker de själva på det ett gäng och kan inte spela cupmatchen som var planerad i fredags mot Sävehof, och därmed heller inte matchen mot Guif i söndags. Alltså de här matcherna som Kristianstad ska ta igen, det börjar bli ett gäng, om man säger så.
Någonstans, någon gång kommer det bli matcher dag efter dag efter dag efter dag om de ska hinna i kapp, känns det.
Precis.
Längstar man ju till den veckan ju.
Ja. Nej, och nu löste man ju det närmast här nu då, så det har väl säkert de flesta som lyssnar på den här podden koll på, men i och med att de inte kunde spela cupmatchen i fredags i Partille och returen skulle gått på onsdag tror jag i Kristianstad, men det hanns ju inte, så då togs det ett beslut om att spela tisdag onsdag, vilket var i sig lite så här, det var en ögonbrynshöjare för mig, att man så här, ska spela.
Där kan vi snacka back to back då.
Där kan man fan snacka back to back. Det är ju rena SM-finaltakterna från i våras där när Skurehör gjorde upp om det. Men på grund av då att det konstaterades nya fall i Kristianstad så sent som i söndags, så beslöt man väl att... Och jag tror också, det var inte Sävehof emot, kan jag tro. Att jag tror klubbarna bestämde själva mer eller mindre och bad om att de skulle göra upp i en match istället.
De har ju inte haft lite matcher det senaste liksom.
Nej.
Den skaderisken kan ju nog bli lite väl, kan jag tycka. Att de tänker på.
Jag tänkte på det, sände SVT-matcherna i Svenska Cupen nu, eller hur? Vet du det, Charlie?
Jag vet att SVT har finalen i alla fall. Jag tror inte att de har semifinalerna, om jag ska vara ärlig. Men finalen har de.
Mm. Det är kul.
Nej, men så då ska de göra upp i en enda match istället för två. Och då lottades det om var den matchen skulle spelas. Och då ska den spelas på onsdag i Kristianstad. Så får vi väl se då vilka Kristianstad kan ställa på banan. Det kommer ju säkerligen saknas... Någon eller ett par spelare får man ju anta i det laget. Men det såg vi ju i söndags att det saknas ju även i Sävehof. Inte på grund av covid, men av andra anledningar. Så vi får se om Elias Chippagötu är med eller inte.
Framgick det kan ju visa sig vara rätt jävla viktigt. Framgick det varför han var det hjärnskakning som jag spekulerade i?
Det framgick inte i den här matchen.
Ja, men det var ju helt synd att det inte kom fram vad det är, för det, eftersom vi då såg Malmö ta emot Sävehof med en trupp inte innehållande den färöiska mittnian, så vet vi ju också vad det ger för effekter på Sävehofs spel när han inte är med. Alltså ett Sävehof med Elias Elfsen, Skipa Götte som mitt nia är ju Sveriges bästa lag. Det har vi ju konstaterat under hösten. Men ett lag utan honom, då får Sävehof ganska ordentligt med stryk mot Malmö. Ett Malmö som inte absolut inte har varit i närheten av att vara Sveriges bästa lag under den här hösten. Så det blir ju ganska avgörande för exempelvis matchen mot Kristianstad och Sävehofs nästkommande matcher också, om Elias är med och styr spelet på mitt nio eller inte.
Men han har den tydliga, att han är så viktig alltså nu. Jag såg inte den matchen, men Olek eller vem det nu kan vara, kan inte alls fylla de skorna eller?
Olek är ju också knäskadad. Eller Olek är ju knäskadad och borta jättelänge.
Det är, ja, det precis. Ja, det är det som är problemet faktiskt.
Ja, och det är det som jag har tänkt på, har pratat lite mer privat om också, att det har ju varit Sävehofs problem under det här året. Även fast det har inte varit ett problem förrän nu då, och det är ju att även om de har spelat med många spelare, så har de varit extremt smala på sitt sätt, att det är vecka ut och vecka in krav på samma spelare att leverera. Eftersom till exempel då Olle Ek nu är borta och Berlin har problem med en axel, vad det verkar, har spelat lite under hösten men inte riktigt, ja, han har ju inte alls kommit igång. Har ju den här unga Lennernäs, men är ju väldigt ung, ska inte ha den pressen på sina axlar. Och så är det väldigt få spelare nu, förutom då Rune Schröder med kanske individuell spetskompetens nog för att kunna avgöra matcher liksom. Samtidigt jag tycker att det jag såg mot Malmö, det såg jag lite från och till, men så var det ju också, det var inte bara det som Eliasson saknade, utan de var ju förlorade extremt mycket mandueller bakåt och sånt, och där kanske inte Elias största styrka ligger, även om han ger dem någon typ av dimension i sitt försvarsspel på det här lite flytande, offensivt, defensivt rörliga försvarsspel som de ibland praktiserar. Men det blir tufft för dem om han ska vara borta i fler matcher.
Min take, om jag ska försöka sammanfatta det på något sätt, är att det är ena sidan inte konstigt att det kommer en dipp för Sävehof. Med tanke på den brutala hösten de har haft, precis, och det spelschemat, så är det ju nästan konstigt att de har liksom gått i princip helt utan att stötta på ett enda hinder hittills. Jag tyckte de såg slitna ut.
Ja.
Jag tror att ett Sävehof i en normal skede av säsongen hade kunnat prestera en bättre match mot HK Malmö även utan Elias än vad de gjorde senast. Så att man behöver inte dra superstora växlar, men det blev ändå väldigt tydligt att han är superviktig för dem, framförallt om man pratar om det som Sävehof vill uppnå. Om de, alltså Sävehof vill ju vinna SM-guld, då är han i nuläget, alltså han är så jädra viktig för dem att det blev tydligt ändå att det är ett problem. För jag tror att hade han varit med, då hade han nästan kunnat lösa, det är inte omöjligt att de hade vunnit, för att trots att Sävehof var trötta, trots att de inte presterade sitt bästa, trots att det fanns mycket att ta av, så hade han kunnat innebära att de ändå gick därifrån med en poäng mot Malmö, som inte heller var, det var inte så att Malmö var överjävliga på något sätt. Och det blev väldigt tydligt. Sen kommer det här Sävehof, oavsett hur länge Archipa Götu är borta, så kommer de ändå slå 10 av de här 14 lagen. Så pass bra är de, men vi pratar om när vi matchar dem mot ett Ystad IF när Kim Andersson är med, ska vi säga. Kristianstad, när de är på topp. Ja, exakt, sådana matcher. Så att då är det väldigt tydligt att han har blivit, att beroende är ett starkt ord, men ja, deras spel.
Jo, men just
spel,
nu, jag tror att till exempel det kan ändra sig till våren, och nu är inte Olle Ek tillbaka visserligen. Men säg om de skulle få igång bland annat Opelin och Brolin, men Berlin, högernian, så att Gesim får lite avlastning. så att Negesim inte har dagen så att säga, så, alltså, som Berlin gjorde då i slutspel, du minns inte riktigt vilken, om det var en final eller semifinal förra året, men att det är fler spelare som kan landa på en 7-8 mål i en match och inte att absolut. Det måste vara Elias varje gång liksom.
Nej, problemet som jag ser det är egentligen inte att det är Elias som måste landa på 7-8 mål, även om det ibland har blivit så, utan det är att jag ser inte den självklara ersättaren till honom i spelet som Sävehof vill spela. Alltså att Olle Ek hade varit det för att han är den spelartypen, inte för att jag tycker att han är lika bra, men de saknar den spelartypen nu, att Jonathan Stenbäcken är en bra spelare och Men på sikt så är det så här, det spelar egentligen ingen roll om Berlin kommer tillbaka eller om du spelar med Brolin. Det spelet som Sävehof vill spela med att sätta ett enormt tryck och liksom leta sig till sexmeterslägen hela tiden. Det är inte Rune Skröder, Jonathan Stenbäcken och Gesim Salihi. Då får de forma om sitt anfallsspel, menar jag. Och även drivet i kontringen som ofta går via Archipagötu. Det är därför de har honom inne som spets och som tvåa ibland. Så att det är mer att de får tänka om kring sitt spel. Inte att de saknar duktiga handbollsspelare egentligen, som jag ser problemet. Utan det är att de har båda de här spelarna som har de kvaliteterna och egenskaperna som jag tror Apelgren vill ha. Båda de är just nu skadade. Och även, jag tror inte Elias Archipagötu kommer vara borta någon längre tid. Men det är väldigt tydligt att alltså, fan, ska han behöva gå så jädra hårt i alla matcher för dem? Det är ju liksom, jag hade nog försökt värva en mittnia faktiskt. En halvdistansspelare.
På stående
fot. Nu ja. Ja, för Olle kommer inte spela mer den här säsongen.
Det är ju klart, och det kan vi ju säga nu då för att podden släpps imorgon. Men det är ju klart att de har värvat William Andersson Moberg. Men det är ju till nästa säsong på ett tvåårskontrakt. Det är ju en riktigt bra värvning såklart. Men det hjälper ju inte dem här och nu.
Nej, och det hade varit... Han är ju precis den spelartypen som de nu då saknar. När varken Olle Ek eller Archipagötu är med. Eller för den delen när Archipagötu är med. Men för att han ska slippa spela tills ögonen blöder på honom. Så hade ju det varit perfekt. Mm. Men de behöver avlastning... de behöver hitta något mer den här säsongen, tror jag, för att de ska känna sig helt trygga, för det, jag tror inte det är hållbart att lira honom så mycket som de har varit tvungna att göra.
Kanske en Anders Forsell Schäfert, eller tänker du ännu högre nivå liksom? Det hade ju varit en mitt nia som hade varit ganska enkel att kanske, nu vet jag inte hur det avtalet ser ut, men
ja, alltså jag har sett för lite av Anders Forsell Schäfert för att säga om han är den spelartypen. Men...
Nej, men då utgår jag ifrån att han kan plockas hem från sitt låneavtal. Liksom. Det var därför jag slängde upp det.
Han är ju utlånad ifrån Sävehof till Amo just nu. Succé
för men det ska ju vara värt det då. Det ska ju vara en förbättring gentemot att spela där med Stenbäcken eller Kelvin Roberts exempelvis då.
Ja, men både det ska vara värt att plocka hem honom. Ja, men jag antar också att han är utlånad för att ge han speltid till exempel, och att om det då finns möjlighet att han får speltid i Sävehof så finns det inte kanske någon anledning att han skulle få. Ja, inte vet jag. Men, ja.
Nej, men det är ju om de behöver honom. Alltså om han inte tillför jag förstår det, men vad de andra gör.
Nej, jag förstår. Men om du pratar spelartyper så är det ju i alla fall en annan spelartyp än Stenbäcken, som ju då eventuellt är lättillgänglig. Och han är ju tillräckligt, alltså, han är tillräckligt bra för att spela bra mot sämre motstånd så att säga, och därmed låta Elias vila emellanåt. Mm.
Ska vi landa också lite William Andersson Moberg i övergången? För den är ju dels tycker jag jävligt bra, men den är också lite kontroversiell. Varför då?
Jag vet ju bara att jag har sett en video när han tar sin Sävehof-tröja, för han har ju spelat Sävehof hela sin ungdomstid, lite hela, han är väl från Stenungsund från början kanske, något sånt där. Men spelade ungdomsåren, A-pojk och junior och sådär, en bit i alla fall, i Sävehof. Och sen när han lämnade Sävehof för Alingsås, då liksom så här, la han ut ett klipp när han tar sin Sävehof-tröja och kastar den i papperskorgen, liksom väldigt sådär demonstrativt. Så jag är lite förvånad över att Sävehof har glömmer och förlåter så fort. Men det är väl större människor än jag som sitter på den här posten och inte är så långsinta.
Det är ju Emil Berggren i så fall som du refererar till. Men alltså han var väl också, gick i tvåan på gymnasiet då, eller vad det var? Alltså,
vann. Jag hade aldrig någonsin gjort det, kan jag säga.
Accepterat eller gjort det?
Accepterat det. Okay. Nej, accepterat det. Jag hade aldrig varit välkommen igen. Men jag har inget emot William Andersson Moberg. Jag tycker det är en skitbra värvning. Så det ska bli jävligt kul att se honom i Sävehof.
Hade det varit ett fotbollslag med den typen av dedikerade fans som vi kan se i allsvenska lag och så, då tror jag att supportrarna hade reagerat inte så positivt, helt enkelt. Vi får väl se hur...
Nej, det är sant.
Kamerikazes, om de är så organiserade där nere och om de har någonting att säga till om i den typen av frågor. Jag tippar på att de gillar en bra spelare och kommer acceptera det, men det får vi se.
Alltså Kamikazes fick lördagsgodis.
Ja,
de fick lördagsgodis gå och lägga sig vid 22.00 när han gjorde det. Så det är ingen som minns det. Men hade det varit en Hammarby-spelare, ja, Josef, du vet ju, det hade inte funkat.
Nej, hängivet på Söder. Nej, men skämt åsido. Men jag kan hålla med Krille där att man kan lite ta det för vad det är. Och men det är klart att det som också...
Nej, vi behöver inte fastna där.
Men det jag ska säga om William Andersson Moberg, det är väl att tanken är ju inte att han... Vi har ju pratat här om mittnier, ersätter Olle Ek. Olle Ek ska spela nästa år i Sävehof. Elias skippa Götu, om inget oförutsett händer, ska ju spela nästa år också. Att William Andersson Moberg är ju tänkt som vänsternia lite mer, om jag har förstått det rätt. Och han är väl typ 3 äpplen hög. Det är jag också visserligen. Så det är fan, sten i glashus och så vidare. Men det är ju rätt spel tekniskt sett intressant också.
Ja, vi har väl pratat om den. Det har vi varit inne på tidigare med att liksom den här rollen som vänsternia är på sätt och vis utdöende.
Det är inte i alla fall i vissa lag.
Ja,
vissa
precis,
lag har
precis.
Ju verkligen tydliga vänsternior, men Sävehof och Apelgren är väl det tydligaste vi har åtminstone i Sverige med att spela en annan typ av handboll.
Ja, eller Malmö, alltså så här, Blickhammar är ju en hybridspelare liksom Tim Hilding egentligen, och Alingsås när de körde Felix Klar, som alltså Karlsbogård, det är alltså jättemånga exempel på den moderna handbollen som man kan lira, och det är ju verkligen så som Apelgren verkar vilja formera sina lag.
Ja, men där håller jag inte riktigt med, för jag tycker det är skillnad på att Sverige inte riktigt får fram så här fysiska skyttar och än att man aktivt värvar en någon som definitivt inte är en skytt, så att säga. Alltså jag tror inte att det är att, jag tror att Malmö till exempel inte tänker att de vill ha den typen av spel med Blickhammar. De hade för gärna fortfarande fått vara Adam Lönn till exempel.
Men jag menar, om du pratar Sverige inte får fram skyttar, det är ju inte det som är med landslaget, men det kanske inte var det Sverige du menar. Du menar Sverige som
handbollsnation. Ja, i ligan liksom. För att i Sverige får man lite, i och med att vi inte värvar spelare,
ja, man får ta det som finns.
Man får ta lite det som finns, och så är det med det liksom, så att säga. Och man spelar ju inte kanske att det måste vara bombare. Men det ska vara intressant, för att jag hatar skyttar generellt, men att det finns ju alltid det här med de lätta målen, så att säga, som ju Rune Schröder verkligen bidrar med. Är ju verkligen en jätteduktig handbollsligaspelare. Och det kommer nog gå jävligt fort emellanåt och bli väldigt attraktiv handboll, men ibland så kommer de behöva stånga sig blodiga, William Andersson och Elias.
Ja, det är väldigt märkligt uttalande så att du hatar skyttar generellt. Det är en sån oerhört viktig del.
Och det är de du passar ju.
Ja, men liksom ett lag som inte har det är också väldigt begränsat, tycker jag.
Ja, men alltså, på ett bättre
behöver sätt. Behöver den ingrediensen?
Ja, jag håller med. Men och det man, jag vill ha då, om jag skulle, det är ju någon som kan göra bägge, apropå Karlsbergård till exempel. Alltså han kan ju skjuta också, eller ta Albin Lagergren. Det är ju den typen av spelare som jag tycker är bäst för ett lag. Och bästa handbollsspelare generellt. Jag skulle inte vilja ha Karol Bielecki. Liksom.
Kort fråga, Charlie. Kommer du att åka till Stockholm imorgon och titta på Skuru Sävehof på plats?
Nej. Det kommer jag inte. Vi har ju inte den matchen.
Nej, det är 80G.
Jag åker inte dit för nöjes skull.
Du åker inte.
Du är ju Sävehofare.
Du är ju i och för sig Sävehofare. Men 50 mil i buss för att kolla match live, det gör inte det.
Nej, i så fall hade jag tagit tåg. Mm. Men jag är ju för fan i Stockholm hela tiden nu. Nej, det gör jag inte.
Nej, den får vi istället ratta in på någon sån här solid sport. Tjosanäsen.
Jag har en fråga som jag egentligen försökte ställa innan, men jag tar den nu ändå. För att apropå det där vi snackade om att publiken är mer hängivna i fotboll och buar åt spelare och så. Så kollade jag på IFK Skövde mot, vilka fan det nu var, Alingsås kanske. Och så buade de, nej det var inte ens så. Men i alla fall så buade de varje gång Jack Turin fick bollen.
Varför? Ja, det var inte det? Skövde då. Eller ja, det var inte deras fans. Nej, det var det var Ystad va?
IF
var det, ja precis. Och från minut ett också.
Ja.
Han inte göra någonting. Jag tänkte på det också. Det var inte så att det var någon situation.
Han är
situation.
Så from också. Det känns inte som att jag tänkte så här. Har han uttalat sig om att han hatar Ystad Saltsjöbaden eller något sånt där? Men det känns inte som en sån kille.
Nej, jag vet inte heller. Jag kan ju ha missat något här. Men det, där och då kändes det verkligen som att det bara var så här. Vi tar deras bästa gubbe och så bara buar vi.
Ja, jag vill säga, den funkar ibland.
Ja, egentligen borde det vara oftare så.
Mm. Ja, spännande.
Ja, nu börjar vi närma oss slutet, hörni. Är det någon som vill kasta in någon sista grej i mixen så gör det fort.
Nej.
Nej, men vi kan väl flagga lite för att det är cupvecka då. SHE rullar igång så smått här nu också. Västgötaderby Skara-Skövde ska jag däremot åka till på onsdag. Men i övrigt så är det ju lite handbollsliga uppehåll nu på grund av att de här cup-semifinalerna ska avgöras. Där poplaget Amo fick stryk på hemmaplan av Lugi. Den returen ska väl också spelas snart,
ja, jag vet inte riktigt onsdag, när. På onsdag.
Onsdag, okej. Okay. Så båda avgörs på onsdag där såklart då. Och så är det som sagt Skuru, Sävehof, tisdag och Skara vann ju stort i sin fight mot Kristianstad. Jag vet inte den returen heller är. Borde också vara nu. Så att det är ju verkligen så det ska avgöras vilka som spelar final i Svenska Cupen den här veckan.
Mäktigt!
Ja. Mm. Lugi är ju Sveriges bästa handbollslag just nu. Typ. Otrolig scenförändring.
Ja, fasen vad heta de är alltså.
För några veckor sedan. Ja,
ja verkligen.
Så starkt. Christian Nylén är starkare än någonsin på Twitter. Jag tror fan det. Han har liksom varit nere i Hades dödsrike och knuffat upp Sisyfos sten och bara fortsatt med de grekiska metaforerna. Och nu är de ju där. Nu är de på väg. De faktar sig bara som inte bränner vingarna på solen.
Ja. Eller om det nu skulle vara Sisyfos sten så får de ju se upp lite också för rekylen snart. Men det...
Exakt.
Då refererar du till deras Lugis typ mentala tränare.
Exakt så.
Mm.
Deras Mia Törnblom hade han nog inte gillat.
Någonting har han gjort rätt, kill-Mia. För jävlar vad de har fått ordning på grejerna.
Jag tror inte att Mia hade fått ordning på grejerna, men det är en annan. Det är en personlig reflektion. I
men inte... ja, det räcker också ibland med att ha... få tillbaka sin målvakt. Så sjukgymnasten ska nog ha lite kväll också.
Ja, precis. Sjukgymnasten borde vara med på Twitter.
Ja.
Ja. Så är det, hörni.
Tack så mycket.
Tack som fan till alla som lyssnar och extra stort tack till alla patrons.
de rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.